dödshota mig nu och vet vad jag jobbar och alltså, du vet, så här, det är liksom
bara till din fru.
Ja, precis. Och så här, nej, för man kan ju inte springa till henne varje gång på ett dödshot, men du vet, då var det ändå så här, bara, ja, men du vet, klubben kopplades ju in och liksom.
Ja, det var så.
Ja, ja, kopplades in, de hjälpte till och hålla med lite sökningar och skit liksom.
Ja, okej, okej.
Säkert som de inte får göra, men de var ju väldigt hjälpsamma.
Fuck it, we ball. When you go with the flow despite being unknowledgeable about what's happening. Dude 1. I don't know what the fuck is going on but fuck it, we ball. Dude 2. Fuck it, we ball. When you're tired of life being shitty so you just stop giving a shit. Dude 1. You wanna go do some stupid shit? Dude 2. I mean life has been shit lately so fuck it, we ball.
Det var Urban Dictionary definitionen av uttrycket fuck it, we ball, som är ett väldigt oklart uttryck.
Aha,
men men jag har en tredje definition här som är av jag tänkte säga författaren. Han är gammal sportcyklist, Ian Jeffrey. Mm-hmm. som har skrivit en självbiografi som heter I'm fucked.
Okej.
Och här är det någon som har refererat till den självbiografin som en definition av uttrycket fuck it, we ball.
Mm.
Och nu är det min engelska då. Ni får leva med den, kära lyssnare. My life is in utter disarray. Yet in spite of that, in spite of every setback I must face, I will rise to the occasion at any opportunity. For my past may have led to my present situation, but my present actions will shape my future. The next events will either be legendary or disastrous. Failure is no longer an option. The ball has hit the ground and now the only option is to bounce back or die trying. Hur oklar den här känslan som uttrycket fuck it, we ball en ger, så kände jag den väldigt, väldigt, väldigt starkt när vi byter ut våran redan liksom reservbetonade ytterback som skadar sig. Och så ser man så här, Ali Youssef ska in.
Ja.
Man var så här, okej, så att försvar, nej, vi tar in en anfallare till. Fuck it, we ball.
Ja, absolut.
Ja.
Sen gick det väl som det gick med honom, men
alltså du tänker att det bara är ett spel för gallerierna, det här med att Paco säger att det inte hade någonting att göra med hans prestation utan att det var ett taktiskt byte.
Nej, det vet jag inte, men däremot så tyckte jag det var ju väldigt, alltså hela den grejen som var då när han blev så tydligen så vansinnig då.
Mm.
För att han blev utbytt. Mm. Alltså, jag förstår inte varför... Alltså, jag förstår väl det. Men kan inte Paco på... För det kom ju upp på presskonferensen sen efter matchen.
Ja.
Varför bara tryckte inte... Alltså, kunde inte han bara sagt något så här? Ja, du vet när de bara... Han blev ju väldigt irriterad så här. Hur hanterar ni det, typ?
Ja.
Och Paco var ju bara så här, du vet, helt rimligt bara... Ja, men folk ska vilja spela. Eller så här, det är de känslorna är bara är bra. Ja. Varför la han inte till så här? Ja, hade han spelat i IFK hade han ju fått sparken. Ja, men det, alltså, ja, de kulturella skillnaderna blev ju så sjukt tydliga där. När han bara så här, nej men det är väl svinbra att han säger emot mig då.
Ja, ja precis.
Och så vet man liksom att, ja. Mm.
Ja, men det hänger ihop. Liksom. Men det hänger också ihop med en... en känsla av matchen eller en analys av matchen som jag ännu liksom inte har hört någon säga, för att så här, alla har ungefär samma intryck liksom, Häcken supportrar som experter som Blåvitt supportrar. Mm. Vilken är den att så här, ja, Blåvitt var egentligen mycket bättre och Blåvitt hade ett så jävla tryck och Häcken ska vara glad att vi ens skulle kommit undan med en pinne.
Mm. Ja.
Och sådär. Och det typ håller väl jag med om liksom. Så såg matchbilden i ganska stora delar ut, även om man sen när man summerar matchen så är det ganska jämnt i siffror. Mm. Men det ingen säger är ju att det var fucking trasdockorna truppen på plan. Det var liksom, det var ju ingen ordning på någonting. Och du vet så här, vi börjar i kaos. Vi börjar utan Rygaard, vi börjar utan vänsterback, vi börjar utan, eller så här. Det är ju ingen ordning på något. Redan där är vi liksom på minus. Och sen som sagt så är det så här, bara ut med vänsterback, in med Ali Youssef, ner med en anfallare på backen. Liksom byta ut en liksom lång mittback som ytterback för att liksom arrangera om igen. Ingen liksom röd tråd egentligen. Alltså, det var ju väldigt många så här ombyggnader under match. Det var väl så här 30-40 minuter åt gången så som man så här byggde om helt och bara så här, ja, vi och det kanske var för att man, det inte funkar som det gjorde, men det är också så här, vad fan, det är väl inte så, alltså, det är väl inte så konst, eller det är snarare det här, vilken mycket större bragd det är att vi tog 3 poäng när det är verkligen reservbetonad trupp.
Lite tänker jag så här, du vet, ibland så ska man laga mat hemma till till familjen och säga så här, bara, men vad är vi sugna på liksom, en bolognese så här. Men jag kan inte gå handla.
Nej.
Så bara, vad har vi hemma? Och så slänger man ihop en bolognese och så ska den då så här, var detta gott? Ja, alltså det var väl helt okej för en bolognese, men utifrån förutsättningarna så var den svingod. Alltså lite så borde man ju bedöma insatsen.
Ja,
men
verkligen. Liksom, om det var en spännande resa liksom bara matchsituationmässigt och man kunde vara nervös, så var det ett härligt liksom så liksom verkligheten rivs upp lite när det är så här, oj nu är det de sista skälvande 10 minuterna och så bara Ristic ska också in. Och sen var så här, Chilufi, han var väl bänkad av en anledning i den här matchen. Han ska också in. Hur många, alla var anfallare var inne. Alla var inne och de bara kom in och gick ut. Jag fattade fan ingenting. Mer än att så här, vi vann med 1-0 och det får väl vara det liksom.
Ja. Ja, nej men jo absolut. Men tror du att detta avspel, för jag var ju så innan matchen var ju ganska förvånad över du var ganska förvånad över oddsen.
Ja, men du är alltid förvånad över oddsen.
Ja, men kanske. Men nu, denna gången då, är det inte konstigt att vi hade högre odds? Men tror du att det här, den här liksom, att Trasdox-gänget var liksom, att det var beräknat för det?
Ja, men lite grann. Sen är det liksom att nej, men jag vet inte. Folk säger ju att Blåvitt är jättebra i år, bara att de inte får ut det. Att de är lite som Västerås, liksom. Och någon, alltså,
men ja, vad betyder det ens? Alltså det individuella då, liksom?
Jag vet inte ens vad det kan betyda. Jag vet bara att de ligger ganska bra till i XG-tabellen. Ifall man bara tittar på så här, ja, men hur många mål borde ha gjorts om det hade varit average-spelare som spelar i det här laget i Allsvenskan. Och då har de liksom, ja, vi har överpresterat något enormt gentemot våran XG-tabell. Så här, ja, vi har en målchans i varje match och så sätter vi den och tar ändå 3 poäng.
Ja, just det.
Medan Blåvitt då är så här, har ett ganska bra anfallsspel och många skott på mål i bra lägen, men att så här, bollen väl lite in. Jag vet inte. Nu är det liksom så här, vinner Kalmar och vad är det? Norrköping idag. Då är Blåvitt på direkt nedflyttningsplats igen. Så att, ja, vi får väl se. Jag får ju också lite känslan av att så här, men i tabellen var det ju 2 jämnbra lag som möttes innan matchen liksom. Det är bara 5 omgångar in liksom. Men jag fick lite vibbarna av, var det 2 år sedan eller 3 år sedan, när så här, vi båda hade 3 vinster.
Just det.
Och typ ledde tabellen och var så här, vem ska göra rycket? Och så var det så här, vi vann och de var i liksom bottenstrid igen. Och att typ någonstans här segmenteras ju tabellen. Så att, ja, om de inte lyckas vinna matcher de kommande 3-4, ja då är det så här, efter 10 omgångar säger man att tabellen har satt sig. Och då kan de vara i absoluta botten igen. Men ja, alltså alla tenderar väl att lite så ha en övertro på blåvitt varje år. Jag själv inkluderat, ska jag säga.
Inte minst
jag
själv också, va?
Ja, 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 men inte, alltså jag också. Jag var övertygad om att vi skulle förlora idag. Mycket baserat på att det har pratat så mycket om att så här, om vi börjar se det gamla Häcken. 4-3 ja. Häcken, Gerhardsson Häcken. Ja. Ja, och det Häcken förlorade fan alltid på gamla Ullevi.
Ja.
Så jag tyckte att men det vore väl fullt logiskt om det är så. Mm. Så någonstans är det ju nästan en så historisk match att så här, ja, men för, jag menar, så jävla många gånger som vi har varit det bättre laget egentligen och ändå förlorat eller fått en, liksom, jag minns så här Jonas Toivio och straff emot sig i 90 plus minuten, du vet, så här, att det alltid bara skiter sig på konstiga
grejer. Men, och det var ju upplagt för det.
Ja, eller hur? Det kändes ju så. Men så plötsligt bara, ja, men för en jävla gångs skull så är vi typ det sämre laget. Och det är fan inte ofta liksom. Och lyckas ändå vinna. Mm, det känns unikt.
Ja, verkligen, verkligen. Kan vi gå tillbaka till Hammarby-matchen lite, eller?
Jag ska bara se ifall jag har någonting mer jag vill ha sagt om Blåvitt-matchen. ja, men ja, alltså, det här är inte viktigt. Just nu är man väl kanske inte supersugen på att ha tillbaka Andreas Alm som tränare.
Nej.
Men men man måste ändå ge honom att han är bra med orden. Och jag vet inte om det var 2 eller 3 omgångar sedan som han etablerade någon ny sägning som typ varenda sportjournalist har liksom återupprepat 100 gånger sedan dess. Det här att man måste visa hjärta mellan bollen och mållinjen. Okay. En snygg sägning liksom.
Ja, men jag vet inte riktigt om jag...
Det handlar om att här, kasta sig in i blocken. Springa en lång löpning för att bara, du vet, kunna just sparka det. Undan en boll.
Just det.
Och jag upplever att så här, det är, och någonstans i början på säsongen och liksom när försäsongen liksom, med den i färskt minne.
Mm.
Så jag tänkte det, när jag hörde honom säga det, så här, ja, det är exakt vad jag hade velat att en tränare sa till våra killar. För det är det som har saknats. Liksom, att så här, folk har stått och tittat lite, hängt lite på huvudet i straffområdet och så har bollen bara dumpit ner vid någon som har skjutit in den. Liksom.
Ja.
Men den här matchen, där kan man väl verkligen säga att det var exakt det som var gjorde vinsten. Liksom. Hjärta mellan boll och mållinje. Det var så jävla många liksom, kastade
blockar. Knä och ben emellan.
Ja, precis. Och liksom 2 häckespelare som springer in i varann för att båda ska blocka och liksom knockar varann. Ja. Och liksom, ja, det är inte vackert. Men det finns någonting tilltalande i den då för en supporter.
Ja, absolut. Ja, men då faller lite din sån här... För jag kan ju tycka då att liksom springa och slänga sig mellan bollen och mållinjen.
Ja.
Det är, alltså, det är ju ändå vilja att vinna nerkokat, va? Är det inte det?
Ja, jo.
Har ju varit en varm förespråkare om med detta citatet som var det Samuel eller Simon som sa att så här, jag har aldrig spelat en match som jag inte ville vinna, typ.
Ja, nej, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant.
Då helt plötsligt betyder det ju någonting, liksom.
Men det gör det, men jag tror det betyder någonting för en typ av lag som kanske är en underdog. Att så här... Det de menar är ju att så här, ja, men för att vinna så handlar det inte om att man ska springa mest, utan man ska springa rätt. Och man ska inte försätta sig i situationen där man måste ta ett jättedefensivt löp. Och man ska inte försätta sig i situationen där det ramlar ner en boll och man måste blocka.
Nej, visst.
Typ så. Men nej, jag har ju rätt. Och jag menar, det är ju... det är ju en supporter ingång till fotboll liksom, att så här, det, ja, men det är någonting man ser
verkligen.
Men för en fotbollsspelare så känner man har ju redan misslyckats när man behöver kasta sig där.
Jo, precis, för den när en spelare ställer sig rätt så skottet som så att det inte behöver blockas, så att skottet aldrig kommer. Ja. Det är inte så att den är svår att liksom applådera på läktaren.
Jo. Jo.
Det är så otroligt subtilt liksom.
Exakt.
Men däremot, alltså jag tänker att vi, jag vill ändå stanna lite så här, för att du skrev ju till mig någon dag innan att du inte kände så mycket för matchen liksom. Det kändes inte som att det var så hett för dig, eller?
Nej, men lite så, eller snarare typ jag... Nej, exakt så. Jag kände inte att säsongen står och faller med en vinst eller en förlust och att fallhöjden var så himla... Jag räknade typ med en förlust och det gjorde mig lugn. Medan liksom, det matcher man tänker att man ska vinna som man blir nervös över. Jag tror det hade mycket med det att göra egentligen.
Ah, okay.
Att jag hade ganska låga förväntningar.
Ja, för jag har ju nu... Alltså så här, jag hade ju så gärna velat känna att så här, ja, men detta är en vinst. Ja, men du vet, detta är som att vinna mot Västerås.
Ja.
Alltså så här, och lite så här, och jag vet, du vet, jag hade ju då under, liksom, under hela tiden det stod 0-1 så hade jag ju liksom i bakhuvudet en formulerad tweet kring liksom att så här, ja men alltså, ja det är kul att vinna men det är ju tragiskt liksom hur misskött IFK Göteborg är när det inte betyder något mer än att vinna mot vilket bottenlag som helst för att de spelar inte på samma liksom sportsliga eller vet så här, att det är vet så här. Och tänkte att man ska, ja men ni ska köra den retoriken ändå för den blir ju folk vansinniga av. Och det och lite så kändes som att så här, jag försökte intala mig att det var så. Och sen, du vet, när vi vann. Alltså, det var ju så skönt så att, du vet, det var liksom... och hela dagen idag har jag ju gått runt som på moln.
Ja. Nej, men jag kan nog ändå stå fast vid min känsla där. För att, men jag vet inte, jag hörde någon annan prata om... Det var liksom någon psykolog som hade sagt till någon kändis någon gång att så här, ja, men du ville åka fast för ditt undermedvetna ville åka fast för narkotikainnehav. För varför skulle du annars stå på ett torg i Malmö i mjukisbrallor med en liter yoghurt som offentlig person liksom? Du vill, ditt undermedvetna ville åka dit typ. På samma sätt så ville nog mitt undermedvetna typ inte ens se matchen för jag liksom ja. Jag kollade mycket sporadiskt på det här. Moa var borta. Min farsa var på besök. Jag skulle lägga min son. Mm. Liksom, det var, jag kunde springa upp och ner och titta lite sporadiskt och svänga ett öga. Gå runt, inte behöva stressa mig så mycket. Så att jag, nu är det mer så här. Ja, nu är det bara en siffra i en bok. Jag hade inte hela upplevelsen av det. För jag hade, mitt undermedvetna hade sett till att jag inte behövde kola mig själv.
Nej.
Du ville backa till Hammarby-matchen?
Ja, men bara lite. Ja, precis. Bara några tankar där, liksom. Och det gäller väl också den senaste matchen också nu. Men... har du märkt vem som har... det kanske har skett för länge sedan. Och du har väl mer ögonen på den personen. Men har du märkt vem som har smygit sig in på tränarbänken?
Tänker du på Rasmus Lindgren?
Ja, vad gör han där?
Men vadå, det har väl... Ja, nu när du säger det så... Han skulle väl vara akademi någonting.
Ja, P17 och sånt. När vi hade en snabbt intervju med han så var det ju verkligen... Ja, han tränade väl P17 och sånt.
Ja, det är sant. Jag har ju vetat att han liksom är klubbanställd. Men jag, nu när du säger det så är det så här, nej, vad fan gör... För jag reagerar också. Vem var han som gick och pratade med från bänken under någon sekvens i matchen? Det var som att han typ skällde ut någon.
Ja, men var det inte att han och Jesper Ljung var lite med varandra och tjatade?
Ja, men det var något spelare också. Jag såg honom ta liksom ett defensivt snack med.
Ja. Ja, men för det har ju inte kommunicerat heller, du vet, att Lindgren kliver upp, typ.
Men kan man inte ha missat, alltså... Jo, men fast du, alltså... Min sambo har liksom ganska nyligen tagit steget att så följa Häcken i sociala medier.
Ja.
Och hon är ju så här, det finns ju ingen influencer som postar så mycket. Det är så mycket varje dag som bara... sköljer över den. Och jag håller med. Och i den liksom tsunamin av content så kan det väl någonstans ha varit en bild på Rasmus Lindgren som går in i truppen.
Jag drog en snabb googling här nu. Och i den 11 januari är Rasmus Lindgren tillbaka i härlaget.
Ja, okej. Okay. Vad säger artiklarna?
Han blir assisterande tränare i Pacos tränarstab.
Okej, okay. Han har ju rätt många assisterande då, tänker man.
Ja, han har väl en bra stab runt sig, va?
Ja, men det är så storklubbar beter sig, säger de. Man ska ha stor stab.
Mm. Alltså, jag vet ju att det är ju liksom en gräns hur många spelare som sitter på bänken. Finns det en gräns hur många liksom, från klubben stort, som får vara i tekniska området? Liksom?
Hur stort posse man får ha?
Ja, exakt.
Det här är mer än vad jag vet, men det måste ju finnas... Men det hade varit ett väldigt roligt practical joke att typ testa det. om det liksom bara är liksom att det inte finns någon jurisdiktion.
Nej. Men det jag undrar om det. Jag vet, men hur många får springa in på planen och plåstra om?
Ja, men det lät väl när Gassa var med som att det finns begränsningar
eller,
på.
Eller är det bara kutym liksom, att två stycken springer in?
För det hade också varit ett bra practical joke att så här, någon, kanske gärna en sån löjlig skada också, typ att om Linda hade lagt sig ner i 89 minuten och så hade sprungit in 20 man, pers.
Ja, exakt.
Vi tar det här på allvar.
Ja, jag vet, alltså, practical joke i liksom skarpt läge när allsvensk match. Fråga klubben så här, vi har lite idéer till lite content.
Men var det inga matcher 1 april? Något sånt då? Eller så här.
Ja, jag vet, ja, det, ja. Du, sen var det en annan sekvens från... Sen tänkte jag på en annan sekvens från Hammarby-matchen också. Och den var liksom... Jag vet inte om den syntes på tv eller vad. Men, alltså, det, eftersom jag var på plats då liksom. Men ja, men du vet, man pratar ju lite om ja, men det psykologiska spelet på planen. Liksom. Mm. Och du har ju liksom i podden här fört fram olika typer av psykningar som kan ske på planen.
Ja.
Och vi fick se en till rätt avancerad psykning under Hammarby-matchen. Okay. Okay. Som Gustavsson gjorde.
Ja, men man kan ju tänka sig att han har tänkt ett varv extra kring psykningarna.
Och då tänker jag bara för att man ska, för det var en ganska liten gest. Men jag tänker att du får gå tillbaka till din barndom och försöka, för du har, alltså, ja, du har varit med om den, men kanske inte blivit utsatt för den.
All right. Är det någonting jag ska titta på nu, eller ska du beskriva?
Nej, jag ska beskriva en grej. Alltså, men sen... Mm. Alltså vi har väl lite olika ingångar i det här, för att jag kan tänka mig att du spelar ju liksom både fotboll och hockey, så du var väl ganska liksom, du var väl en sportig kille i mellanstadiet?
Ja, i mellanstadiet absolut.
Ja, det var inte, du glömde ingen gympa på som i flit.
Nej.
Men vi då som var i andra skalan liksom.
Ja.
Alltså, du vet, ja, men, alltså, det är ju så klassiskt detta så det finns inte. Men brännboll utomhus. Eller det spelas väl alltid brännboll. Ja. Ja. Och då, en liten knubbig, frireligiös kille ska gå fram och ta brännbollsracket. Och ska slå då. Vad gör då utelagets Olle Träns i det läget i mellanstadiet?
Jag ger han steken.
Steken, vad är det?
Alltså det breda.
Ja, ta andra racket. Ja, nej, men när du står där ute, vad är gesten då man gör, eller vad är det man skriker?
Du tänker att den ska gå kort, så man pekar så här, spring fram.
Exakt så. Och det var exakt detta Gustavsson gjorde på matchen. När då deras målvakt hade bollen. Och du vet så här, det kom från liksom en situation där det var ganska hög press mot Och liksom, det var ganska mycket... Det var ganska mycket av Häckens lag som var kvar liksom offensivt liksom. Och då och målvakten tar bollen och folk börjar ju då direkt springa bak såklart.
Ja.
Och Gustafsson bara börjar med båda händerna, du vet, försa folk framåt.
Ja, men tror du att den psykningen funkar? För jag menar, ja, vem står, var det Dovin som står i Hammarby?
Ja.
Han var väl också en sportkille på högstadiet. Han har ju aldrig, han känner ju inte igen den gesten. Och framförallt i fotboll betyder det någonting annat. Så bara, vi ska upp och pressa högt.
Ja, ja, men jag menar, det betyder väl så här, det här blir inget av det här.
Men det hade varit så himla gulligt om man tänker, nej precis, men det hade varit gulligt om man tänker att så här Simon Gustafsson har gått tillbaka till böckerna, bläddrat i skolkatalogen för någon skola på Södermalm och sett att så här, han ser ut som att han blommade sent. Och att det här bara skulle väcka lite så gamla, otrevliga minnen i Dovin. Så här, åh nej, nu är jag här igen, nerpissad på skolgården.
Ja, din... Ja, det är ju nästa... Ja, det är ju nästa liksom...
Ja, tror du att Simon Gustafsson var en mobbare på skolgården? Så att han åkte så... Han får en stroll down memory lane att svika en osäker kille.
Nej, men alltså jag tror att man... Dels så faller man väl tillbaka i gamla... Liksom, men däremot så tror jag inte att den grejen med så här... Gå fram, Erik ska slå. Den var ju inte så att... Den var ju inte liksom alltså den upplevde, alltså nu har väl det tack och lov, för jag försökte fiska, jag hade ju min systerson med som är 16 år. Jag försökte fiska med honom lite om det var tillåtet att säga så längre. Eller vet om det sa så här, men han fattar inte riktigt. Men jag tänker att det sas väl mer som ett liksom, det sas ju inte som en psykning då. Utan då var det bara, detta är taktiskt övervägande.
Precis, det var, göra. Det, precis, han var inte mobbare, han var vinnarskalle.
Exakt, men jag menar, står man där liksom och ska slå ut och inte är en vinnarskalle, så var ju det en ganska bra kniv ändå, liksom.
Jag gillar verkligen tanken att man ska gå tillbaks till en liksom högstadiemobbar. För jag menar, det är ju det som alltså, får i alla fall mig som allra mest ur balans. När man slungas tillbaka av en sån liten, vad heter det, madeleinekaka.
Ja, precis. Ja, men vad hade det varit? Ja, men det är också så här. Ja, och du vet, då intervjua, liksom ringa till någon klasskamrat.
Mm.
Så här, vad hade... Ja, det är ju... Ja, men det är absolut. Det är ju verkligen något. Sätta en, alltså, vi har ju snackat om avsaknad av så här, psykologisk coach. Du har kanske en omvänd psykologisk coach som bara sitter och gör de här samtalen.
Ja, men verkligen, verkligen.
Och delar ut lite tips.
Men på tal om psykningar, inför Hammarby... Så ja, men då satt jag med bröderna Briani på Whoopsie och de var liksom så här, de var så väldigt fotboll så här, elvan släpps snart, uppdatera appen, vi ska se vilka som spelar, tror vi att det blir Julius på vänsterbacken igen, tror vi att vi kör, ska det bli trebackslinje, ska det bli fyrbackslinje, vad händer liksom. Och så kommer elvan. Jag vet inte om du, nu var med på familjehäng innan så kanske du inte reagerar på det. Men att så kommer elvan och sen så här, jaha, Julius Lindberg är bara inte med.
Ja, det tänkte inte jag på då, nej.
Nej, men så här, han var inte med i truppen. Och så var man så här, men vänta nu, för det var ju ändå den stora snackisen att han hade gått ner och spelat vänsterback och varit bra på det.
Ja, just det.
Och så var man så här, ska han göra det igen? Så man så här, nej det ska han inte. Så man, men är han på bänken då? Nej, det är han inte. Och så var det också någonting med att så här, men han är ju väldigt, en så väldigt framskjuten profil i sociala medier nu. Det är han som liksom headlinar många matcher. Liksom, just med det. Så, här, så mycket bilder på honom. Och det hade varit liksom bilder på honom och så här, kom och se matchen. Så står Julius Lindberg där. Och så fattar man ingenting. Och så kommer det ut liksom sen då att så här, han var sjuk då. Och det var ju där hela den här sjukdomshistorien började. Har du någon gång under den här soppan tänkt att så här, det här bara är psykningar? att flagga för att så här, för det, de var ju också väldigt diffusa med vilka som skulle vara sjuka, vilka som kan vara med, vilka som är helt uteslutna. För jag hade ju en känsla av att när jag slår på tvn så kommer det kommer vara samma 11 som vanligt.
Just det. Aha.
och så har det här bara varit mind games.
Ja.
Men då har man lite för höga tankar om, om de psykologiska spelen inom fotboll.
Nå, men det är ju men det kräver väl också att tänka att man har en stängd träning, va? Eller?
Ja, kanske. Det eller har vi aldrig, eller?
Nej, alltså vi hade det inför Europa, men någon Europamatch, men...
Ja, men jag tänker också att det är så pass låg mediebevakning av Häcken generellt att det är väl inte alltid en journalist på våra träningar.
Och framförallt är det ju så pass lätt så att så här, ja, men kör en träning både på GPA och på Bravida, så kommer har ju inte GP råd att täcka det.
Nej, precis.
Nej, men det var väl alltså hela det. Ja, men det var verkligen oklart vilka som skulle. Och jag fick lite så här känsla så här i snacket, så här, okej, nu har de gått tillbaka till coronarestriktioner på GPA typ.
Ja, de var väldigt snabba på det, för det var just, jag fick samma känsla så. Nu är handspriten framme. Vi håller avstånd. De här tränar för sig och vissa får beblanda sig med, men den andra inte. Mm. Men det sjuka var att jag tyckte aldrig att Rygaard omnämndes som en av de sjukdomsdrabbade.
Nej.
Så det kändes snarare som att de hade försökt mörka att han var sjuk. Att de skulle räkna med att han skulle spela.
Men jag tänker så här, jag vet ju när det kommer till... Ja, men du vet ju hela liksom nöjesbranschens syn på sjukdom, liksom att du vet, ställ aldrig in, the show must go on och hela den grejen.
Ja.
Att folk, ja, men det känns ju som att folk liksom har både spytt och skitit ner sig mellan låtar liksom.
Mm.
I ett fotbollslag är det högre eller lägre tröskel för sjukdom än gemene man?
Alltså, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga lägre, i och med det handlar så mycket om fysik och att de mäter allting. Jag tänker att typ tränarna vet när någon har en infektion innan spelaren gör det. Bara att titta på hans pulsdata från senaste träningen. Och då kan de vara så här, nej, du verkar ha infektion i kroppen så du kanske ska vila några dagar.
Jo, och samtidigt så har de ju, samtidigt är ju liksom du har ju en större insatsen för att inte gå till jobbet är ju otroligt mycket större i ett fotbollslag, tänker jag.
Ja.
Alltså det är så här, du kan ju ändå säga, om du känner lite krasslig, lätt skita en arbetsdag.
Precis.
Ja, men det är lite så här.
Inte då.
Och
hoppas jag inte att någon chef liksom där, men man tenderar ju också kanske att göra det inför väldigt stora, jobbiga så jag har en jätte deadline, men jag bara kommer inte klara den presentationen. Nej, jag får sjuka mig. Det var mer i skolan kanske. Men det skulle vara så. Ja, vi har playoff till Champions League här. Men man chokar och bara så här, jag sjuka mig. Jag pallar fan inte.
Ja. Men sen är också den lite grejen att det är också, sen finns ju en aspekt att visst det är ju värre, men det är också värre, för samtidigt så kan man ju så här, man har ju flera gånger så här, men du vet, jag går till jobbet och ser om jag orkar.
Ja.
Den är ju ändå svår. Du får la byta ut mig då efter 15 om jag, eller vet så här.
Ja, de har ju tagit bort den här från Försäkringskassan om halvdag. Att förr kunde man ju alltid så här, hade du 40 graders feber, ja, men visa dig på jobbet en timme och säga att du går hem, så slipper du karensdagen. Det är ju borta nu. Men det är ju en annan helt sjuk grej gällande sjukdom och fotboll. Att så här, ja, de har ju helt vanliga, alltså de har ju vanliga om än skyhöga löner. Jag tror att jag, första gången jag blev topptunnor rasande över det var väl när man insåg att, vad heter han, Sulle i Blåvitt.
Ja, just det.
Sulle i man, någonting. så superskadad, har inte spelat en match. Men han är liksom ingen börda för Blåvitts löneposter, för det är Svensk Försäkringskassa som betalar hans jävla rea.
80%.
Man bara, vad i helvete? Och det är liksom, som sagt, det är 80% av hans lön. Den, vad fan är det? Han kommer liksom, kom liksom från tyska ligan. Man bara, vad i helvete? Men jag menar, det är lika för alla. Även Julius Lindberg får väl bra betalt från Försäkringskassan nu.
Du, ska vi blicka lite framåt eller?
Ja, det har verkligen inte jag gjort. Jag har bara gottat mig i nuläget. Men det har man inte tid med det här jävla tajta spelschemat.
Nej, precis. Det är väl tajt i en vecka.
Ja. Det, så är det kanske.
Jag vet inte, du noterade att klubben gjorde en liten... liksom push för poddar i sociala medier för någon två veckor sedan eller sånt.
Det är klart att det gjorde det.
Intressant då var ju att en podd om BK Häcken inte fanns med. Är det liksom ett definitivt rip in peace för dem?
Dets besked. Ja, det är en mycket bra fråga. Men det har inte, jag vet inte när släppte de sitt senaste avsnitt. Det är ju mycket längre.
Halvår sedan, tror jag.
Ja. Och då så här, just nu kanske den är vilande och då kanske det är onödigt att lägga till.
Men ja, och eftersom de också är väldigt aktuella.
Vilka menar du?
Ja, men alltså en podd om BK Häcken, det var inte liksom, de jobbar inte med någon långa storybågarna.
Nej, det var ju mycket, det var mycket match för match och så.
Ja, precis. Någonting i alla fall som, eller så här, vi ska minnas tillbaka lite till en podd om BK Häcken.
Okej.
Okay. Ja, minns du under en period då, kanske för 2 år sedan, eller sånt? Då nästan varenda avsnitt av podden avslutades av Kristoffer Berg i något lite så, ett tal kring att köpa biljetter.
Det klingar mycket bekant, ja.
Det var liksom en period där han, du vet, lite så här, tala direkt till folket. Ja. Och så här uppmana att biljetter skulle köpas.
Bryter den fjärde väggen?
Ja, men lite så. Ja. Och då nåddes jag idag, jag och några till ska sägas. Men liksom en uppmaning från klubben att så här, vi behöver er hjälp för att driva försäljningen till hemmamatcherna, herrmatcherna liksom.
Ja.
Och så här, om ni kan bidra på något sätt till liksom försäljningen av Norrköping hemma. Och så här, behöver några verktyg, bara hojta liksom.
Ja.
Och då tänkte jag så här, men vad hur kan vi? Alltså för det är inget tuttal när det kommer en sån här appell från klubben. Då vill man ju ändå se till att folk köper biljetter, tänker jag.
Så är det absolut.
Eller liksom vara tydlig, för vi är inte så jättetydliga med det varenda avsnitt att så här, vi vill att ni ska gå på matcherna.
Nej, men jag är
nej, och det är inte
här,
vår roll heller. Alltså på
nej, men det är inte vår roll. Men jag räknar också med att, jag menar, de som tar sig tiden att lyssna på den här podden, om vi är sjuken, då är man fan in deep. Så här, då är det inte en fråga om ifall man går på match eller inte. Och då tycker jag, då är det en uppsträckning till de lyssnare som, om ni lyssnar på konstiga resonemang om Försäkringskassans roll i Julius Lindbergs liksom sjukpenning. Går man inte på match då är det något fel. Då är det dags.
Fast jag tror lite så här, och det här är ju en superstor fråga i och för sig. Men jag tror lite så här, för jag menar, när matcherna jag går ju på alla matcher som jag inte, alltså så här, om jag missar en match då är det för att jag inte kan gå.
Ja.
Och jag tänker, men jag snackar till exempel med en kille på jobbet. Och han är ju lite mer så här att du vet, ja men han kan skita i en match. Du vet, för att han orkar inte typ. Ja. Och jag tänker, det är de man vill, och sådana lyssnare har vi garanterat. Det är de man vill att så här, ni ska gå på fler matcher liksom.
Ja.
Nej, men, och då tänkte jag så här, men vad kan vi göra i våran podd. Och då, som sagt, tänkte jag tillbaka till de här talen som Christoffer Berg höll.
Ja.
Som jag tycker var ganska bra. Så jag bad honom nu då inför Norrköping hemma. Eftersom inte han har något forum för det här längre. Kan inte du spela in ett sånt här tal med en uppmaning om att köpa biljetter? Jag tänker, ska vi avsluta med det?
Nej, det gör vi.
Mm. Men, och då säger vi på återseende då i podden.
Ja, för tusan, det gör vi.
Ja. Det gör och så säger vi hej då och så lämnar vi över till Christoffer Berg då.
Ja. Hej.
Hej då.
Berätta gärna om nya sponsoravtal och försäljningsrekord. Berätta gärna om hållbarhetsmål och verksamhetsplaner. Berätta gärna om gåfotboll och Gothia Cup-satsningar i främmande länder. Men alla som någon gång stått på läktaren när ännu ett jävla domslut går emot oss och ett sent kvitteringsmål i röven avgör matchen vet att gemenskapen på läktaren är det som gör att vi orkar fortsätta. Den gemenskapen som är klubbens verkliga kärnverksamhet. Det är bland andra gulsvarta vi Häckenvänner kan andas och leva livet fullt ut. Och när matchen går vår väg, när den nya anfallen som ser trött ut på försäsongen plötsligt gör matchens avgörande mål, eller när domaren inte står rätt och missar en uppenbar straff mot oss, då är läktaren allt. Då är läktaren helgens första grogg, trissvinsten, siggen efter maten, ditt livs första kyss. Det fanns en tid då jag kände alla på sektion G. En tid där en match kunde spelas utan en enda ramsa sjöngs. Den tiden får vi aldrig glömma. Om den tiden måste vi som var med berätta om. För även om vi säljer ut Bravida nu och sjunger ut var och vartannat lag, så är den publikmässiga vår som vi upplever ingen självklarhet. Det är vårt ansvar att bibehålla trycket på Rambergsvallen. Årstiderna kan skifta och innan vi vet ordet av så är sektion G tom igen. Gör din plikt. Vårda gemenskapen. Köp biljett till IFK Norrköping hemma på söndag.